Korsning, korsning. Välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är måndag den 8 augusti och om allt vill sig väl, sommarens sista avsnitt på distans.
Mm, jag tror det i alla fall. Det är målet.
Du är väl på hemgång från Sardinien i dagarna?
Mm. Jag vill veta mer om resan, höll jag på att säga. Nej, men just nu sitter jag på annexet. Det liknar lite det annex där Stig H. Olsson satt under Sällskapsresan 2.
Snowroller.
Snowroller Nalle, exakt. På ett sånt högt upp på en kulle mitt i stan här i Cagliari sitter jag. Och är, håll i det nu Gusten, spritt språngande naken. Det är så in åt helvete varmt. Och så kom jag in här, precis ratta upp alla grejer. Du och jag skulle liksom, vi hade bråttom att komma igång. Tog av mig alla kläder i full AC. Det är nästan snöar här inne och det är så jävla skönt.
Fan, det låter ju som en underbar setup här för måndagstoto.
Eller hur? Jag tänkte säga så.
Drulen är ute. Huden är luftad.
Ja, det skulle luftas totalt när jag kom in här. Det är fantastiskt här. Fantastiskt.
Jag har ju knackat ett svep, va? Eftersom tre av de fem stora ligorna i Europa återigen är i rullning. Så det är väl inte mer än rätt, trots att vi är ifrån varandra och kör över distans, att svepet gör comeback denna måndag, eller vad säger
nej.
Du?
Nej, men exakt. Alltså, dels svepet såklart. Jag har ju försökt att se så mycket jag bara kunnat. Och kunna se ganska mycket. Men problemet när man är ute och reser, vet du vad det är?
Nej.
Du har bara en skärm oftast. Det är väldigt sällan du liksom kan jobba flera skärmar. Vilket gör att du då får börja prioritera matcher och så vidare. Och det gillar jag inte. Jag som är van. Så att jag är supersugen på att höra svepet och bli förtrollad.
Du ska alldeles strax få göra det. Men jag tänkte bara först fråga dig, eftersom jag surfade in här på fotbollskanalen snabbt innan vi tryckte på räck. Och ser här via Silly-bloggen. Det här är säkert uppgifter som finns precis överallt. Men att Barca förbereder ännu ett tungt bud. Bernardo Silva från City.
Mm. Va? Nej, men det är kul att det rullar på. Martin Åslund har ju förklarat det där i Eurotalk och det har ju kommit artiklar och så vidare som inleds med frågan, kan Barcelona verkligen värva? Nej. Och sen kommer då den långa förklaringen på 72 000 tecken på hur de ändå har löst det. Balansrapporter, resultatrapporter, jag skiter i vilket. Någonting stinker skunk nere i Katalonien.
Nej, men så är det verkligen. Ja, vi får väl se ifall Bilva landar i Katalonien och i Barcelona vad det lider. Det återstår ju ett par veckor av transferfönstret, så att det hinner säkert hända både det ena och det andra innan den där affären eventuellt går i lås eller går i stöpet. Skitsamma, nu blir här svep.
Ni vet ju att vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Vi har haft fantastiska tävlingar under hela den här sommaren. Nu börjar ju sommaren kanske lida mot sitt slut. Folk har återgått till arbetet. Men då är det ju en lyx att, men kanske inte som jag då, som sitter här på södra Sardinien och har 38 grader i skuggan, att liksom släcka törsten. Men det är också en lyx att komma hem efter en hård arbetsdag och knäppa en Heineken iskall 0-0. Och bara njuta. Det är en vardagslyx som jag verkligen rekommenderar alla. Så låt den inte nedstämmas nu av att sommaren kanske lider mot sitt slut. Utan liva upp den. Pigga upp er själva med en smarrig Heineken 00. Vi säger i alla fall stort tack till Heineken Alkoholfri som har varit med genom hela den här fantastiska fotbollssommaren med mästerskap och allt vad det innebär.
Nu tycker jag det räcker med sovmånar och solskyddsfaktorer för den här gången. Det är vecka 32, Premier League är tillbaka och vägtullarna är igång igen i Sveriges huvudstad Stockholm. Från och med nu så är det måndagstutto och svep som gäller. Året ut, basta. För som sagt, den engelska högsta ligan, världens mest tittade fotbollscirkus, tryckte på play i fredagskväll och vi fick se ett hypat Arsenal flyga ur startblocken. Visst, efter en otrolig inledning och ett ganska tidigt 1-0 så mattades de väl av på Selhurst Park och Crystal Palace hade absolut kunnat kvittera, men Mikel Artetas småpojkar visade lite pannben och sprang istället in 2-0. Man har sett mer robusta insatser över 90 minuter, men nej. Det här var en smakstart som lovade mycket mer för Arsenal. Under lördagens tidiga timmar så klev Liverpool in i handlingarna. Eller gjorde de det? Den första timmen mot Fulham på Craven Cottage var en besynnerlig historia för de röda. Och Jürgen Klopp såg för första gången på evigheter ut att undra vad fan hans manskap höll på med. Glöden, intensiteten, kvaliteten. Allt ringdes in till Scotland Yard och efterlystes innan en viss Darwin Núñez byttes in och löste en poäng genom både ass och mål. Surt för Aleksandar Mitrogol Mitrovic som inledde sin PL-comeback med dubbla påsar men som alltså inte fick bli matchvinnare. Under eftermiddagen så fick vi se Steven Gerrard omgående sätta sig i klistret med sitt påkostade Aston Villa. Förlusten mot nykomlingarna Bompan var rättvis och insatsen inget annat än hädisk. Leeds vände och vann mot Wolves. Saudi Newcastle fick till slut hål på Dean Henderson i Forest-kassen. Och Chelsea vann en mycket märklig fotbollsmatch utan större underhållningsvärde på Goodison Park mot Everton med 1-0. Det stora utropstecknet från lördagen hämtar vi dock från London och Tottenhams premiär mot Soton. Visst, kul såklart att Contes hårdtränade lag fick en flygande smakstart på säsongen med 4-1. Men framförallt så kunde verkligen inte Dejan Kulusevski ha öppnat säsongen på ett bättre sätt. 1+1, man of the match och en markering mot konkurrerande Richarlison modell grövre. Wow, Decky! Wow! Lördag blev söndag och ett Leicester på retur schabblade bort 2-0 hemma mot Ponnes Brentford, men det var samtidigt som alla, nästan alla i alla fall, blickar riktades mot Old Trafford. Världens bästa tränare, det är nog inte för stora ord, klev ut på drömmarnas teater och visade vad skåpet skulle stå. Jag pratar naturligtvis om Graham Potter. Skämt åsido, Brighton vann med 2-1 och det var både rättvist, övertygande och häftigt att beskåda. Manchester United hade något halvläge att ta ledningen, fick in en oerhört turlig reducering, men när allt var över så var frågorna återigen så många fler än svaren. Och som om inte allt detta vore nog så dök det dessutom upp konkreta rykten som alltså placerade Marko Arnautovic i Erik Ten Hags lagbygge mitt under matchen.
Och inte nog med det!
Som någon slags nödlösning på en havererad transfermarknad vad gäller offensiv spets. Avslutningsvis så rundade de regerande mästarna av premiäromgången och de gjorde det med stil. Pep skickade ut sin norske målmaskin med nummer 9 på ryggen från start mot West Ham. KDB tog tag i bollen och petade i treans växel 10 minuter in i tillställningen och därifrån så var 2-0-segern aldrig hotad. Haaland fick den drömstart han så gärna ville ha, men Toto Balotto känner också samtidigt en djup respekt inför det faktum att David Moyes och hans hammare köpte nederlaget utan att ta ut sig. En tankningsförlust redan i premiären. Det är jävligt läckert och vackert. Utöver Premier League så sparkades även Bundesliga och Ligue 1 igång under helgen som gick. PSG och firman Ney och Messi gjorde 5-0 borta mot Clermont och även fast det såklart är papper så står det sig ganska slätt gentemot Bayern Münchens premiärpulverisering av Europa League-mästarna Eintracht Frankfurt på bortaplan. Herre jävlar. Sen så kan folk oja sig hur mycket de vill över konkurrensen i Tyskland hit och den uteblivna spänningen kring Bundesliga-titeln dit. Bayern München försöker varje dag av året vara ett så bra fotbollslag som det bara går. Och det är ingenting jag kommer fnysa åt. I synnerhet inte när det ser ut så där i en ligapremiär.
Mm. parentesen där som jag försökte komma in med, Gusten.
Ja, det är väl Rabiot då, misstänker jag.
Exakt, av alla sopiga jävlar höll jag på att säga. Det är kul med Arnautovic. Nu älskar jag Arnautovic. Han är ju en lite av en
det är kul, light, men det är ju fel.
Han är
ju
karaktärsspelare. Det är såklart, det är det så här fel. Det är inte Manchester United. De ska inte titta åt Arnautovic håll. Det finns en anledning till att han kom till Bologna, kör lite ensam cirkus i Bologna, uppskattas av stan, hjälteförklaras och så vidare. Det är där han ska vara. Men alltså Manchester United, med allt vad det innebär, med Ten Hag som tränare. Hur kan man inte ha kommit längre? Och jag tycker nästan det är värre när man börjar titta åt Rabiots håll. För det är inte en klassspelare. Alltså det är en häst på
plan. Bytte du precis uttal direkt där igen?
Va?
Bytte du precis uttal igen här på en spelare? Körde
det
ett litet
gjorde
mer italienskt. Du gick från Rabiot till Rabiat.
Är det sant?
Jag tror det, om inte... Om jag inte har helt fel så kan väl Kim, superproducent i Kien, kan ju spola tillbaka här.
Om man börjar titta åt Rabiots håll. Nej, jag tycker det... Alltså, i augusti, när ligan precis har börjat, så tycker jag att det är anmärkningsvärt att en klubb som Manchester United liksom går mot de spelarna. Sen så kanske någon Manchester United-supporter nu protesterar och säger att det är rykten och vi har inte alls gått för dem. Och sen så landar en mycket bättre spelare i slutändan. Men vi måste ändå gå på det som finns. Och om det nu stämmer, att det här är den typen av spelare som Manchester United desperat tittar efter med ett par veckor kvar på transfermarknaden, då är det ju en extremt uselt planerad sommar. Jag vet också att Ten Hag har sagt att det här är liksom en bra trupp, jag vill jobba med den, jag har inga krav på vilka som kommer och så vidare och så vidare. Utan han vill bara in liksom och göra ett bra jobb, ett så bra jobb som möjligt. Så att jag köper det, men man måste ändå kunna titta på den truppen och inse att här saknas det bitar om man vill vara med och slåss i toppen. Men inte minst också med tanke på, om jag får ta en del från svepet här, hur Arsenal har förstärkt, hur Manchester City ser ut och har sett ut och förstärkt. Depp insats såklart av Liverpool, men alla vet ju att de kommer ju lösa det där och de kommer vara med och kriga om titeln in på sista omgången också. Alltså Manchester United känns så jävla långt ifrån. Kan det vara så nu, säger min skalle, att Manchester United är nya Arsenal? De man bara gör narr av och mobbar vecka ut och vecka in.
Alltså, det skulle väl i sådana fall inte vara någon ny företeelse. Det känns väl som vi har ju pissat på Manchester United tillsammans med en hel fotbollsvärld i 3-4-5 år nu.
Jo, ja, det har vi gjort, fast på ett annat sätt. Jag menar så här, Arsenal har ju mer varit en klubb man har skrattat åt. Alltså, det har ju mer varit narr, liksom. Manchester United har ju varit... Vad ska jag säga?
Vet du vad jag tror att du far efter? Jag tror att du far efter distinktionen att Arsenal har man retat inför öppen ridå på skolgården, medan Manchester United har man snackat skit om bakom ryggen.
Ja, exakt. Det är nog det. Det är nog exakt så. Men nu går det inte att säga någonting illa om Arsenal. De verkar ju göra allt rätt helt plötsligt.
Nej, men alltså, Arsenal har ju kommit tillbaka efter ett sommarlov, vuxit på sig två dess och har börjat slå tillbaka.
Ja, bra!
Nu ska vi se om någon är så jävla tuff. Va? Nu är det annat ljud i skällan här. Nu har någon kommit till målbrottet, fått lite fjun på pungen och växt på sig 22 centimeter. Och är sugen på lite revansch. Medan liksom Manchester United har tappat sin glans. Det har hänt någonting under det här sommarlovet. De har kommit tillbaka som ett lättare byte. Och nu har liksom alla unisont tagit deras mössa och står och kastar den ovanför deras huvud.
Ja, men det är bra. Jag håller helt med om det. Man ska ju aldrig dra för stora växlar av en första omgång. Absolut inte. Men
nej.
Det är en sak att inte dra växlar av Liverpools kryss mot Fulham. Det är en annan
eller
sak
att Haaland gick mållös i Community Shield.
Exakt. Och det är en sak att prata om Manchester Uniteds Arnautovic-sug. Och eventuellt då Rabiot-sug. Men nu, vi får se var det landar. Det är fortfarande två veckor kvar, det kan ändras.
Ja, absolut. Och du brasklappar ju lite för hur mycket liksom sanning som ligger i det här. Jag utgår från att det här stämmer i och med att liksom de allra tyngsta, däribland då Fabrizio Romano, som verkligen har visat sin pålitlighet här senaste veckan. Han är ute och bekräftar att det är konkreta bud på bordet. Visst, Bologna har förvisso tackat nej, men United går efter Arnautovic. Sen är jag inte lika inläst på de fräscha uppgifterna här om Rabiot, men jag betvivlar inte det heller, för är det någonting som liksom alla kunde se igår, så är det ju att United uppenbarligen står där med Scott McTominay och Fred som ett innermittfältspar som inte har att göra i ett lag som ens går för övre halvan i Premier League. Så att det är ju verkligen där de behöver förstärka, och att man då går efter Rabiot som har hamnat snett i sin klubblagskarriär, ja, det är väl fullt rimligt, men det är ju likväl en felsatsning, tycker jag, verkar du tycka, tror jag också väldigt många andra tycker. Men när det kommer till Arnautovic, där är det ju mycket, mycket mer alarmerande i det du redan är inne på. Det är en loose cannon, det är en helt fel profil på en värvning man ska göra. Inte bara för signalvärdet det skickar i hur snett man ligger i sin rekryteringsfas, men också hur mycket man verkar ha gått bort sig i då vad Erik ten Hag uppenbarligen är för tränare och vad han har predikat här med. Det ska vara disciplin, och det här med att Ronaldo lämnar i paus i någon träningsmatch, det är inte alls okej. Jag kräver så jävla mycket av mina spelare att de rättar in sig i ledet och att de går efter mig. Alltså, en sån tränare och en sån nysatsning i en klubb, det ska vara så långt bort ifrån profilen och karaktären Marko Arnautovic det bara går att komma. Sen har jag det liksom den största respekten för Arnautovic högsta nivå när han spelar på toppen av sin förmåga, hur mycket bra saker han kan göra på en fotbollsplan i en enskild match. Men över tid så är det är ett skämt.
Ja, men två saker, Augusten. För det första, det har gått en omgång av Premier League och vi är fortfarande här och pratar om Manchester United. Det tycker jag är bekymrande. Vi får absolut inte fastna här. Nummer två, alltså absolut, så här, vem är Arnautovic? Vem är Rabiot? Vad är det mest alarmerande? Problemet, det stora problemet här, det är att det osar desperation från Manchester Uniteds sportsliga ledning. Det är det som är problemet. Alltså, du kan inte stå med en omgång spela med liksom desperation i värvningsplanerna. Utan det här måste ju... Kim, vad är det som händer utanför? Håll käften där ute! Jävla tyskar alltså! Käften! Ja, men bli vansinnig, håller på, fan låter som 14 elefanter håller på utanför. Nej, men det här vad fan var jag någonstans? Nej, men det här måste ju bli så fruktansvärt trött på tyskar alltså. Det ska jag säga. Sen kanske är jänkare. Det kan mycket väl vara jänkare också. Men de är också väldigt trött på. Blev väldigt arg på en bil här tidigare. Så jag stannade mitt i vägen så det kom förut. Gick ut och bara vevade i rutan och skällde ut den. Så du bara vet vilket liksom sinnesstämning jag har kommit in på här. In i podden. Ja. Desperationen. Vad pratar vi om? Nej, men det här är någonting som en sportslig ledning måste ha planerat ett halvår. Jag menar, Ten Hag, nytt uttal, har ju varit där under ganska lång tid också. Har väl säkert kunnat liksom sagt sitt om truppen och sådär. Jag tycker att det är sjukt märkligt. Och dessutom då, som lite grädde på det här moset, så har man situationen med Cristiano Ronaldo som man fortfarande inte heller har löst. De har också haft tid på sig att lösa. Så jag undrar vad fan man gör där egentligen. Går man till jobbet och känner att man liksom hittar på grejer. Ja, idag var en bra arbetsdag. Känslan är att liksom man går till jobbet och bara, nej, idag ändrar ingenting och situationen förvärrades. Vi kom lite närmare seriestart. Nej, nu har det gått en omgång. Ja, och, fan, ska vi kika på Arnautovic?
Men just i fallet Cristiano Ronaldo så kanske man ändå ska vara lite mer förmildrande gentemot Manchester United.
Det var ju grädde på moset.
Jag säger bara att jag tror att de som klubb har gjort allt de har kunnat för att bli av med Cristiano Ronaldo, och att Erik ten Hag gärna ser att han lämnar. Men det finns ju uppenbarligen inga klubbar där ute som är beredda att möta Ronaldos önskemål och krav.
Det är ju synd att man har satt sig i den situationen.
Liksom Saudiarabiska. Jo, absolut.
Det är väl samma klubbledning som har satt sig i den rövsituationen med Cristiano Ronaldo som han har satt sig i, eller?
Ja, absolut.
Ansvaret ligger på samma personer.
Jag håller med dig om att vi inte ska liksom så här mega fastna på Old Trafford, men det är ju svårt, Haalands liksom dopp i etta till trots, att börja någon annanstans, även Dejan Kulusevskis insats för Tottenham, någon annanstans än på Old Trafford och Manchester Uniteds förlust mot Brighton. För du och jag sa det båda till varandra i senaste avsnittet, vad är man mest spänd på inför Premier League-premiären? Jo, det är att se hur det ser ut i Ten Hags nya United. Om man på något sätt kan få liksom en fingervisning vart det här är på väg. Vi pratade om att det är absolut en mardrömsmotståndare i Brighton. bortom
Manchester City. Nej, det sa du, Gusten. Det sa du.
Jo, men du sa inte emot.
Du analyserade, du konstaterade, du fick rätt. Ibland måste man bara liksom konstatera saker.
Ja, visst. Jag räknar hem den då på ett individuellt plan. Men det var ju i alla fall det som vi båda var mest kittlade av inför den här premiäromgången. Och så kommer då tillställningen igår. Den ser ut som den gör. Alltså, jag lyfter på alla hattar jag har för Graham Potter och hur han får sitt lag att spela den fotboll han vill spela. Och det spelar ingen roll att man blir av med Bissouma. Ja, men då skickar man in Caicedo där. Det spelar ingen roll att man blir av med Cucurella eller att man blir av med Ben White i fjol eller liksom så här, vem det nu kan vara. Det, alltså så här,
nej, men kan det...
Visst, vi säljer våra bästa spelare 400, 500, 600, 700 miljoner kronor. Vet du vad jag läste igår?
Fyra. Nej.
Jag läste att med försäljningarna av Cucurella, Bissouma och Ben White så har Brighton fått in mer pengar netto än vad de har betalat för sin egen arena, Amex Stadium.
Ja, det är otroligt.
Är inte det helt otroligt?
Ja, det är faktiskt helt jävla otroligt.
På ett kalenderår, tre försäljningar, så har de betalat hela arenan. Och det är tre spelare som Graham Potter har tagit från, liksom, ingen vet knappt vem de är, till att de kostar över en halv miljard alla tre.
Nej, det är mäktigt.
Och han klarar sig lika bra utan dem. Han klarar sig lika bra utan dem.
Där är ju folk som går till jobbet och gör saker och går från jobbet och går från kontoret och förmodligen fortsätter att arbeta. Det är folk som brinner för den där klubben förutom att de är extremt kompetenta, vilket då är motsatsen till det som händer i Manchester United just nu.
Ja, nej, men verkligen. Så att jag menar, hyllningarna till Brighton, de skriver sig själva här. Det finns liksom ingenting jag behöver tillägga till det. Jag sa det jag ville säga i svepet. Men vad gäller Manchester United så håller jag ju helt med dig. Man ska inte dra allt för stora växlar på 90 minuter. Visst, det är en förlust som med en fas... Ja, men, understryker att det är bråttom, för att man kan inte hålla på.
Men det positiva, det positiva är ju att Ten Hag jobbar långsiktigt, och att hitta in i hans sätt att spela tar säkerligen längre tid än bara en försäsong med försäsongsmatcher och där man dessutom har tränat hårt och där kropparna är trötta. Det är ju det positiva med Manchester United här. Så här, man kan också bara välja att köpa in sig på Ten Hag och tro på det här längre fram. Men det problematiska i alla fall, det är ju, och det kan vi ju faktiskt konstatera, det är att det verkar finnas en desperation i sportsliga ledningen. Och ja, det är inte bra.
Nej, och det man också kan konstatera är ju att det är ju fortsatt så, precis som Ralf Rangnick sa, att alltså, United är inte en eller två spelare ifrån att konkurrera om ens en Champions League-plats, än mindre en ligatitel. Det är 10 spelare, minst. Och alltså, in har kanske 2 hittills kommit som kan göra en skillnad här och nu. Men det är fortfarande en startelva innehållande spelare som, jag vet inte vilket Zenit de ens har stått i, men det är alldeles för många spelare som inte ska vara på den där banan.
Ja, men jag
tycker också att bortsett 8, 10, 12 minuter i inledningen där det fanns liksom någon form av possession där man kunde se vad de ville göra med liksom lite diagonala krossar, lite platsbyten. Efter det så är det ju alltså, det är 80 minuter, jag ser ingenting. och jag betvivlar inte Ten Hag.
Ingenting. Jag köper det. Nu är vi 25 minuter in. Nu får du fan vara nog alltså.
Jag sa bara, jag såg ingenting, och jag vet också att man har använt sig väldigt mycket av Anthony Martial under försäsongen.
Bra.
Han kom inte till spel. Det kommer säkert se bättre
10,
ut med honom.
9.
Men,
Det var 6,
en katastrofal 5, premiär 4, för Manchester United på 3, alla sätt 2, och vis. Med det 1, sagt, vad skulle 0. Du vilja prata mer om från den här Premier League-premiär?
Toto Balotto är i dessa lata dagar sponsrade av K-Rauta. När det är lata dagar och man bara kan ligga och slappa i solstolen eller den där soffgruppen på altanen eller under paviljongen. Ja, varför inte spendera en ljus kväll i badtunnan? Ja, men då tycker vi att det är läge att kolla in Core-Auta, både nätet och deras byggvaruhus. Nej, men spendera en timme där. Varför åka utomlands när man kan få utomlandskänslan hemma? Allting du behöver för lata dagar finns på Core-Auta. Glöm inte bort under sommartiderna här att passa på att bli medlem i Core-Autas kundklubb och då får du tillgång till alla deras fantastiska erbjudanden som till exempel en solstol från Cello, Mallorca Grå som nu kostar en dryg femhunka, bara en sån sak. En soffgrupp från Haverdal som ligger på 9 lax som har kostat 15 000. Så det finns många bra erbjudanden och anledning till att bli medlem i Core-Autas kundklubb. Vi säger kitos för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Ja, men, jag vill ju verkligen prata om Dejan Kulusevski. Vi kan väl bara börja med att Kimpa spelar upp intervjun som han gjorde i engelsk TV efter.
And talking about a good performance, I mean you had a big hand in the end result, a goal and an assist. I mean you really looked to be enjoying yourself back out there in front of the home fans. How good did it feel to be back?
I cannot lie, I missed it for real. It seemed like it was too long time ago, and then friendly game is not the same. You love the fans, you know this is your home, so it was amazing to play in front of the fans, in front of the family, and I really enjoyed it.
Och det är ju någonting med Dejan Kulusevski som förutom då att han spelar fantastisk fotboll som man bara älskar, att han på ett sätt har en ganska kaxig framtoning. Alltså på plan eller sätt att spela, jag vet inte vad ska man säga, var hittar jag det kaxiga? Kanske att han är från Västerort och kanske att han utstrålar stort självförtroende. Det är väl kanske det då som jag förväxlar lite med kaxigheten. Men hur han kan vara, hur han alltid i alla intervjuer, sen Atalanta ungdomstiden, via Parma, via Juventus, hela vägen fram till Man of the Match, första omgången i Tottenham. 1+1, ser fantastiskt ut. Fortsätter att vara så extremt ödmjuk. Alltså det är ingen bluff. Det är inte så att, alltså man har ju sett fotbollsspelare liksom tyckas vara ganska ödmjuka. Prata på ett ödmjukt, eller säga ödmjuka ord, men man ser igenom det lite grann, att det finns ett stort ego. Och det måste det väl finnas hos alla och så vidare, så där, om man ska nå hela vägen till toppen. Men han är ju verkligen ödmjuk. Alltså jag tycker det är en så jävla fin intervju därefter, och hur han liksom på uppstuds direkt efter matchen, Man of the Match, också tacklar frågan kring Richarlison och konkurrenssituationen. Så där. Men jag har fortfarande saker jag måste jobba på. Det finns ingenting specifikt med målet där, att han alltid gör typ av samma mål. Men fan, jag måste hitta andra vägar och andra sätt att göra mål på. Jag blir smått förälskad i honom faktiskt.
Ja, men det finns ju absolut en ödmjukhet, det säger jag inte emot, men den drar ju inte åt liksom något jantehåll eller någon så här dum snacka ner sig själv, utan tvärtom tycker jag att det är en Kulusevski från det.
Det är inte svenska journalister. Jag har läst det här då, om ni orkar, det är säkert skit ändå, det är inte den typen.
Exakt, och nej, nu har man suttit i en soffa och varit dålig och tråkig i en timme och 7 minuter igen. Titta på egen risk. Ja, fan, det värsta beteendet jag vet.
Ja, alltså, är det faktiskt.
Det finns inte, det ska ni veta, ni som lyssnar på det här. Det finns inte en enda lirare som använder sig av den retoriken som inte tycker att ens egen insats i de här forumen är minst 4+.
Exakt. Så är det. det är sanningen.
Men det jag skulle säga var i alla fall att
det finns det inget av med Dejan.
Nej, verkligen inte. Och sen Dejan Kulusevski för första gången kom med i A-landslaget så slogs jag av det där. För att alltså, dels så tillhörde han ju inte riktigt samma typer av lag i Italien, alltså innan han kom till Juventus. Utan Parma var ju någonting helt annat, och det var andra frågor, och det var på en annan nivå, och det var ett helt annat sammanhang. Men sen så kommer han in i ett landslag som ska spela Nations League-fotboll mot de absolut bästa landslagen i världen. Frankrike, Kroatien, Portugal. Och han pratade redan då med sån jävla självklarhet att vi är också riktigt, riktigt bra. Jag är också riktigt, riktigt bra. Vi kan slå dem här. Om vi bara gör så här och så här och så här, och som Janne vill att vi ska göra. Vi är otroligt bra. Vi är otroligt bra defensivt. Och herregud vad många skickliga fotbollsspelare det är i det här landslaget. Alltså jag tror inte att folk... Alltså du vet så här, han snackar inte på något dumdristigt sväva iväg sätt som man bara liksom sitter och skakar på huvudet åt, utan man får ju verkligen en känsla av att han på ett ödmjukt sätt tycker att han och hans lag är lika bra som de allra bästa. Och varför skulle inte Tottenham kunna vinna en titel? Varför skulle inte Sverige kunna vinna ett mästerskap? Alltså, varför ska vi stå här och hålla på om vi inte tror på det?
Ja, men så här, perfekt mentalitet på en 22-åring, kanske är 21. Jag har glömt bort när det är. Är han 01 eller 00? 00, 22.
Han är väl 00?
Ja, 22. Det är alltså en perfekt mentalitet, precis som man vill ha en spelare. Jobbar hårt, lyssnar på tränaren, som han också hyllar i den här intervjun som ni har. Och fortsätter att inte vara självkritisk, men fortsätter att förstå att han kan lära saker och kan förbättra sitt spel. Så det, han är på en så jävla bra plats med en så jävla bra tränare för honom i en perfekt klubb för att bara liksom fortsätta att flyga.
Om vi nu ska applicera då liksom tankesättet att man inte ska dra allt för stora växlar av en match, även på Spurs 4-1 mot Soton, så går det ju såklart att liksom lägga i handbromsen. Å andra sidan så tycker jag att Tottenham verkligen kom ur den här första omgången med mer smak, i och med att Son gjorde inga mål, Kane gjorde inga mål. I startelvan så fanns inte ett enda av de tunga nyförvärven. Alltså, Richarlison ska in och bredda offensiven. Perisic ska in på vänsterkanten och göra det han gör bra. Bissouma ska in på det där centrala mittfältet och höja nivån ytterligare. Det finns alternativ på mittbackarna när någon, för det kommer de, börjar svaja. Alltså, Nu kanske inte Southampton lite på retur är en speciellt stor värdemätare, men man får ju faktiskt ha en jävligt spetsad lupp på Stamford Bridge till helgen när det är Chelsea Spurs. För att kan Spurs komma ur den fighten på ett övertygande sätt med en eller kanske rent av 3 poäng, då tror jag Contes lag inte bara har fått med sig en jävla försäsong rent fysiskt och 6 poäng på 2 matcher, utan då blir det ju styva jävla segel och en tro på att det här kan gå.
Vet du vad? Jag lämnar klart redan här och nu på den matchen. Spurs vinner den matchen. Skönt de känns. Nej, men ja, de vinner. Det ja. Känns så jävla bra när man ser saker. När det är kristallklart. Här är det precis som Sardiniens vatten. Det är frisikt.
Nej, men och det jag tycker att du kan ha med dig in i liksom det självförtroendet också, det är ju att Chelsea inte såg speciellt robusta eller ens liksom kvalitativt överlägsna Everton ut på Goodison i lördags. Jag tyckte att det hackade ganska betänkligt, och det var ett par spelare som stod för riktigt slätstrukna figurer. Nu ska det väl in några spelare i det där laget också, absolut. Men jag var inte imponerad av Chelsea. Alltså.
Nej, så är det väl. Och sen så måste man väl bara liksom konstatera att alla som håller på med fantasy Premier League, precis som Salah och andra spelare i tidigare år, så är ju Haaland en gubbe man helt enkelt inte har råd att vara utan. Alltså alla som missar på Haaland varje omgång här framöver, de har ingenting med någon topplista med polarna att göra. För han kommer spruta in mål. Jag vet att du och jag liksom varit lite raljanta kring Haaland och sådär också. Du har ju förstått att han kommer spruta in mål såklart i City. Det är väl världens lägsta odds på det, om en ny spelare till en ny klubb. Men alltså sättet Haaland gör, eller sättet Manchester United gör målen, eller liksom sätter upp honom med de här djupledslöpningarna.
Det är ju du mål menar Manchester riktigt... City?
Sa jag United?
För United, de gjorde fan inga mål. Visst, de fick hjälp med ett självmål, men där var det blött krut i bassan.
Ja, nej, men det är nakenheten. Och, det, alltså jag har ju en otroligt skön känsla i kroppen här nu, när ACM verkligen liksom har tagit över varenda cell av kroppen.
Vet du hur City dök upp igår?
Nej.
City dök ju upp som killen som kommit tillbaka efter sommarlovet mellan 8:an och 9:an. Men har skaffat tjej som går i gymnasiet.
Bra. Ja. Det är som den här norska serien som gick.
Skam.
Skam, där tänker jag på. Något par där kändes som det. Skitsamma, någon var stark. Äldre. Det kanske var killen, så det var dålig.
Stark referens.
Jag tror heller inte att de var 14 och 15 år, utan jag tror också att de var betydligt äldre. Så att, det var överstruken geting på den. Nej, men sättet man gör mål på har man inte riktigt sett Liverpool göra. Alltså, de kan ju ha bollen så som matchbilden såg ut. Att West Ham såg ganska ointresserade ut och Manchester City kände att här behöver vi liksom inte växla upp tempot i 90 minuter, utan vi kan spela runt en lite och så kan det komma lite rotationes och så skapar vi en målchans. Och så går det ner och så blir gåfotboll i några minuter och så kommer det en rotatione och så är det målchans igen. Alltså de stack upp lite West Ham. Det ska Macka komma in och det kunde bli lite chanser liksom så där. Alltså det var liksom inte, det var inte 100% klart. Men när de väljer att ställa om, alltså när de slår bollen på djupet, då har de ju ytterligare ett vapen. De har också ett inspel där, som man är liksom millimeter, centimeter ifrån att styra in. Stenhårt från Foden, tror jag, på kanten. Haaland som liksom kastar sig, når inte riktigt dit. Han är nära på att sätta trean också. Det är inte, alltså han är närmare att göra tre mål än vad han är att göra ett mål i den här matchen. Ja, jag menar bara att liksom, de har ytterligare en dimension i anfallsspelet. Ytterligare ett sätt att göra mål. De kan också vara raka, vilket de inte har haft tidigare med sopan Gabriel Jesus.
Nej, verkligen. Och det är inte ens så att Kun Agüero fyllde alla de där funktionerna. Utan jag tycker att liksom, det går att backa även till de säsongerna och säga att City har fått ytterligare en skruvmejsel i lådan. Liksom.
Nej, men raka djupledsspelet.
Mm. Det är säkert redan många som har hört Haalands slip i intervjun efter matchen då, när han säger shit och reporten påtalar att oj, steady with the language, eh? Och han kommer på det att oj, jag sa precis shit i direktsändning här, och då säger han sorry, shit. Och så
it could be more. What, you think he should have walked away with a hat trick? Yeah, I could, if you saw the window right before I went off, I should have been there, so a bit shit, but that's all it is. Steady with the language.
Men i den här intervjun då, jag vet inte om Kim Vichén vid det här laget har lagt in intervjun, jag tror det, så är han ju inne på just det du pratar om här. Att han stod ju inte där uppe i sjunde himlen och svävade på moln för att han hade gjort två kassar och att City hade vunnit premiären. Han stod ju där och var lite rutten över att han inte hade gjort tre.
Självförtroende, men fortfarande ödmjuk kring sin egen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fotboll, om du förstår vad jag menar. Kanske inte så jävla ödmjuk kring livet och sådär. Men ödmjuk i alla fall kring vem han är just nu och vem han kan bli.
Mm. Nej, verkligen. Sen så fattar jag ju att du gärna vill ha in något positivt kring Skamacka och så vidare. Men jag vet ju också att du håller med mig, för vi pratade ju om det igår, att det var så jävla fin insats av West Ham som fullständigt skiter i det.
Ja, men...
Vi tar 2-0.
Ja, men vi har ju pratat om det när jag satt med Olen och vi körde spelstuga i några år där och liksom hämtade hem på Barcelona i var och varannan match när vi livespelade. Det var så tydligt när ett lag valde att tanka. Man kunde se det på en, två spelare som byttes ut från startelvan. Man kunde se det på vilka möten om nästa omgång. Och så visste man att det skulle bli körning. Alltså i det här läget, alltså 1-2-0. Jag tror Bojan sa det jävligt bra i studion emellan. Att, jag tror inte West Ham är så jävla missnöjda med det här, tvärtom. De kommer bara fortsätta och liksom ligga i sina positioner. Kanske får de en chans. Kanske har de då en minimal möjlighet till att kvittera. Men det spelar inte så stor roll. Liksom, det är bara energitankar. Gå på nästa match. Det är tidigt på säsongen. Det här är en match som man inte behöver vinna.
Du verkade ju inte ta allt för hårt på Liverpools insats och poängtapp borta mot Fulham. Men om du bara ska säga någonting kort om det där. Mm. Ja, alltså bred ut ditt resonemang. Tack.
Nej, men som jag säger, visa av erfarenhet. Alltså, du har ju sett Liverpool vara dåliga på hösten, dåliga perioder och så vidare. Och sen så vet man i slutändan att det är liksom ettans växel här i början. Det kommer bli ett bra Liverpool vara leader här och de kommer slakta sina motståndare och de kommer vara fantastiska. Så det jag tror man ska dra liksom störst växlar på, det är ju vad har hänt med det här laget till skillnad från förra säsongen. Alltså vissa spelare som inte kommer upp i nivå, Trenti eller man kan välja vem man vill egentligen som man tycker är lite sämre den här matchen. Salah börjar till exempel inte, han startar inte den här matchen. Vilka har kommit in och vad kan de bidra med? Vad tror vi att vi kommer få se för Liverpool under hösten och under resterande del av den här säsongen? Men de har ju fått in Charles och han ger ju, tycker jag i alla fall, någonting nytt till Liverpool också. Inte på Haaland-nivå, men det är en spelare som kommer göra skillnad för dem. Han gjorde skillnad den här första omgången. Han kommer fortsätta utvecklas, kommer fortsätta lära sig Premier League. Han kommer ha dåliga matcher såklart också. Men det är ändå en spelare som vi har sett tillräckligt mycket av. Och i den här första omgången så kommer in och gör 1+1. Som gör att liksom så alla de här spelarna som kanske inte kommer upp i nivå nu i den här matchen, som man vet är garanti på över en hel säsong. Och så adderar du Charles på det. Perfekt. Så att jag vet inte, jag ser mest bara positivt på Liverpool. Ja. Starkt att komma tillbaka också.
Jo, absolut. Å andra sidan så tänker jag att eftersom det är så givet att liksom, titeln står mellan Liverpool och Manchester City, vad än Tottenham och Arsenal och Chelsea-supporter än vill göra gällande, så är det ju liksom, det är de två det kommer handla om i den absoluta toppen. Och då går det att
vet
dra...
Fan, jag tror att ett lag till kommer vara med där. Jag tror att det kommer vara tre lag. Ganska långt in i alla fall. 30 omgångar, tre lag i alla fall.
Okej, jag menar i alla fall att gentemot Manchester City så har man inte råd att tappa speciellt många poäng. Eftersom det är sån fruktansvärd jävla skördetröskan när det kommer till ligaspel. De slarvar så oerhört sällan bort några poäng. Att två förlorade poäng mot en nykomling i en premiär, det kan ju faktiskt vara skillnaden i slutändan. Jag menar, i fjol så vinner City-ligan med en poäng. Nej, alltså jag säger inte att det kommer vara så, jag säger bara att...
Det i så fall får vi liksom konstatera efter 38 omgångar att den där matchen mot Fulham, man skulle ha varit med från början.
Ja visst, jag menar bara att när man är uppe på de nivåerna som Liverpool och Manchester City är vad gäller poängskörder, då blir ju de oväntade poängtappen tyngre än när lag vinner ligor på 72, 73, 74 poäng. Alltså det här är 25 poäng mer som ska in på Citys konto.
Ja, men det var inte bra. Nej, och det var inte bra. Nej. Men det är inte hela världen.
Någonting annat från Premier League-premiären? Eller ska vi stänga?
Ja, nej, men alltså du hade ju så mycket där i svepet och jag tycker att det finns en hel del att prata om. Det är lite Toto Ballon också som vi ska avsluta med, så vi kan definitivt gå vidare. Vi har ju ett till avsnitt den här veckan där vi kan prata vidare om Premier League om vi vill.
Ja, precis. Jesper Hoffman, oraklet, kommer till oss på onsdag. Då kör vi lite Premier League ur det större säsongsperspektivet. Sen på torsdag så kommer ni höra inför La Liga och inför Serie A med i tur och ordning Adam Pintorp och Kristoffer Svanemar. Det blir jävligt fint. Och där kommer vi prata lite mer Roma och det som hände på Olympico igår. Mer än vad vi kommer göra i det här avsnittet, så att ni vet, ni som sitter och törstar efter det. Det ska bli en härlig stund att prata peppen i Roma kontra utförsäljningen i Napoli med Svanus.
Ja, det blir ruskigt fint. På tal bara, om jag bara får skjuta in en liten sak. Nu kommer alla, faktiskt anglofiler, älska mig efter jag sagt det här. Men det har alltså varit två dagar med matcher mellan spanska och italienska lag. Vet du hur det har gått, Gusten?
Det har väl varit slakt rakt ut för Spanien.
Jajamensan, det är precis så det har varit. Juventus möter Atletico Madrid. Morata gör tre mål. Atletico vinner med 4-0. Inter möter Villarreal. Torskar 2-4. Betis tar emot Fiorentina. 3-1. Valencia-Atalanta. Atalanta, de kan väl ändå störa spanjorerna. Nej. Det är 2-1 Valencia. Och sen så har vi 2-0-matcher mellan Valladolid, skitgänget, och Lazio. Och så Napoli då mot taxichaufförernas lag. Espanyol. Nej, så det ser ut.
Ja, alltså ändå också är ju det man reagerar på när du drar de där resultaten. Att Morata gör 3 mål mot Juventus som nu ska värva honom igen. Alltså, jag blir fan inte klok på hur många gånger Alvaro Morata har gått till Juventus.
Ja, jag vet. Det är väl det som ska hända då också. Juventus för övrigt är också lite halvdesperata under den här perioden vad det gäller att värva spelare. De går för spelare som inte riktigt känns da Juve. Och det kan vara så, jag säger inte att det är så, jag säger bara att det kan vara så att jag mega jinxade Juventus när vi drog trippen med Lewandowski, skytteliga vinnare, Barcelona, ligamästare och Juventus ligamästare. Det kan vara så att jag jinxat sönder dem helt.
Mm. Ja, jo. Jag har också noterat vad som har hänt i det svartvitrandiga lägret sen vi slog fast att Scudetton redan är klar.
Ja.
Men, där har vi inte ens dragit igång än, så att det får vi väl helt enkelt se.
Du, på tal om en svartvitrandig spelare, du vet att Bernardeschi också har lämnat Italien för att spela i den kanadensiska ligan.
Ja, jag såg honom köra något riktigt svajigt Braveheart-tal på sociala medier här för någon vecka sedan.
Det är så roligt för att förmodligen så, ja men exakt, jag tycker det är så jävla roligt för förmodligen så har han fått väldigt mycket betalt och en sportchef har sagt till honom liksom, du kommer från Juventus, du är den nya ledaren. Och jag menar så här, betalar du så mycket pengar för en italiensk landslagsspelare som kommer från Juventus, ja, men då ger du väl honom alla nycklar. Problemet är ju att det är fel gubbe att sätta i en ledarroll. Men han har ju däremot omfamnat det här till 100%. Så han körde ett, som du säger, det här körde ett brandtal. Det kan vi också spela upp här. Kör det bara.
No fear. The feeling is good. All good. And the most important unit. The team is unit. Okay? In and when we play good football, okay? Come on guys, come on.
Nej, men ni hör, det är inte så att det sitter 22 spelare i det här omklädningsrummet och bara wow. Wow! Här har vi en mästare. Dra växlar av en första omgång, dra växlar av ett surr i ett omklädningsrum. Det kan man ju inte göra. Nej, det finns ju mer. Direkt efter matchen här senast så sa han så här.
Bene, stanco, c'era tantissimo caldo oggi. Ma l'importante era vincere, abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto un po', ma alla fine well done. Come on TFC, come on!
Sen finns det, alltså det är en sak med engelskan. Sen är det ju någonting också med den där jävla rösten. det och hela upp, egentligen skulle man kunna säga hela uppenbarelsen också. Och du vet att han har kört numret alltså 31, eller är det 32? Rätta mig om jag har fel. Alltså Jesus dödsår. Så han är ju väldigt...
är det inte 33?
Kan vara 33. här blottar jag min totala ignorans vad det gäller religionen. Det är inte religionen i sig, att han är religiös som är fel, utan det är det att han känns ju så jävla sektig, hela han. Alltså han kommer ju åka dit där borta i staterna på någon liten... Det är 8 månader bort så sitter han där med en liten kapsel i någon jävla park i Kanada och släcker sig själv. Nej, men man vet ju också att Bernardeschi har sett liksom Bobo Vieri, han har sett Alino Diamanti som kör liksom sin grej efter att ha varit i Australien, 50-50 poibo och allt det där, och en skön lirare liksom, och kan göra det. Man bara liksom kollar på de där insta storieserna och bara, nej, jag älskar dem. De är härliga, de är snygga, de är roliga och det är 50-50 hit och 50-50 dit sådär. Och Bernardeschi tänker att nu är jag ett engelskspråkigt land. Nu ska jag bli nya Bobo Vieri. Nu ska jag bli nya Ale Diamanti här. Men det
är klart att det kommer gå åt helvete.
Nej, det är klart att det kommer gå rätt åt helvete. En liten parentes bara, sorry. Nu fick den italienska fotbollen 2 stycken skaffi. 2 örfilar.
Nej, men härligt. Såg du Bayern Münchens Bundesliga-premiär?
Nej.
Alltså,
jag tänkte köra en vit lögn och säga att jag hade sett den, men jag gjorde inte.
I synnerhet också eftersom du tidigare avsnittet berättade att du inte har kunnat köra dubbelskärm, och det här var parallellt då med Arsenals Premier League premiär.
Hade ändå kunnat gjort det, Gustav. Hade ändå kunnat gjort det. Ja, och så hade du ställt på mig, hade jag kunnat sagt jo, men just den matchen lyckades jag. Dator, ja, telefon.
Visst. Nej, jag såg men, Bayern München gjorde ju slarvsylta av Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga-premiären i fredags kväll. Det var väl i synnerhet den första halvleken som liksom stack ut, för det stod 5-0 i paus och sen var det såklart sopslut. Man spelade mest av den andra halvleken, man luftade lite, man liksom visade ju upp den enorma jävla bredd som finns i det där laget. Och jag tycker att man har pratat jävligt liksom kaxigt på ett härligt sätt efter den här premiärsegern, eftersom man, ja men, såklart då från medias håll väljer att fokusera på att, ja men, är det här som är det nya Bayern München efter Lewandowski, att alla ska göra mål, för det var ju 6 olika målskyttar igen här nu då. Alltså alla gör ju mål och alla spelar fram alla och alla är på olika positioner, och det, alltså du vet, det är ett helt annat Bayern München. Och då så pratar ju både Nagelsmann och Hasan Salihamidzic om det, just att, ja men, vi har 8, 9, 10 spelare som konkurrerar om de 3-4 offensiva platserna, och det kommer märkas på vårt målskytte. Och det är bara så jävla häftigt. Jag tycker, så Martin Åslund var expertkommentator till Tennisberg under den här matchen, och han sa att det, helt ärligt, så är det är Musiala som är, han känns på riktigt som den första som Nagelsmann kritar ner bakom Sadio Mané. Och där finns Gnabry och där finns Sané som inte ska någonstans. Så det finns liksom hur jävla mycket klass som helst i det där laget. Kingsley Coman har inte ens nämnt. Men alltså, jag satt och bara liksom skakade på huvudet. Ännu en säsong som öppnade i fredags, när då Thomas Müller, liksom Thomas Müller being Thomas Müller.
Ja. Det är produktfritt på gässan.
Det är produktfritt på gässan. Han ser ut att bänka lika lite i år. Han är liksom, han ser bara mindre och mindre ut.
Är det 75 eller?
Max. Eller?
Ja. Ja, men där omkring i alla fall. 70-80.
Det är liksom, det är ingen benskyddstejp. Det är någon skosnöre som har åkt upp. Det är bara liksom, han blöder lite från knät. Och det är liksom, det är så estetiskt fult. Och det är så omodernt på alla sätt och vis. Och han är verkligen en riktig jävla anomali i dagens absoluta toppfotboll 2022.
Han är väl en bondpojke tillsammans gift med en tjej också som kommer från en alltså bondefamilj. Vill jag minnas från något gammalt Totski-avsnitt när vi har pratat om Thomas Müller.
Nej, men det ringer någon klocka hos mig också. Men jag ville bara liksom understryka att hur mycket som än har hänt i det här Bayern under den här sommaren, och hur mycket som har förändrats i spel och spelare som har kommit in, och Sadio Mané såg ju fantastisk ut igen, och så är det så jävla kul, tycker jag, att Thomas Müller, han gnetar på där uppe i den där offensiven och är fan bäst av alla ändå.
Ja, jag tycker det är fint. han har ändå haft så här vissa perioder där han inte har varit i centrum speciellt mycket, och han har blivit bänkad och sådär. Så att, ja, det är gåshud. Rent av gåshud.
Ja, verkligen. Men det tror jag får bli det om ligapremiärhelgen där ute i Europa. Jag tycker också att vi rakt av bara skiter i den allsvenska bollen som var de här dagarna. Det känns som att det var väldigt mycket samma skiva som spelades ett varv till vad gäller AIK, Elfsborg, Mjällby, Malmö, Bayern, Giffarna, Värnamo. Det som stack ut, det var ju att Diffen tappade sina första poäng under sommaren. Men det skulle man väl göra någon gång också. Så att, ja, jag tycker att vi lämnar det där
hem. Och det är comebacken också där från han Bayern-spelaren som någon tyckte att du uttalade fel och sådär.
Ja, har man inte lite väl lite på sitt bord när man går in och knackar en ifrågasättande tweet om att någon säger yes och någon säger yes.
Det var det. Men det finns väl något att säga. Framförallt tycker jag så här, jag behöver inte prata så jävla mycket om det. Det gör många andra allsvenska poddar helt bra. Jag tycker att det finns någonting i banderollen som Hammarby-supportrarna visade upp där. Att, ja men det spelare hit, spelare dit, alltså, men det är någonting ruttet även på, jag kan inte citera den helt och fullt, men det är någonting ruttet på Årsta. Och det kändes riktat.
Hala spelare och agenter, inte de enda problemen på Årsta.
Ja, så ja. Och det kändes riktat mot Jesper Jansson.
Ja, jag vet inte vad det är riktat mot, men av uteslutningsmetoden som användning
så är det materialaren, inte... Nej, för fan, Vadda gör ett jävligt bra jobb, det ska ni veta, alltså. Han är en jävla heter kung,
inte,
Vadda.
Heter han inte Biten?
Det är ju Vadda som kör nu. Fan, har du missat utvecklingen i omklädningsrummet i Bayern? Han är kung. Jag träffar honom ofta på Kanalplan. Hans dotter spelar i 08-erna där. Så vi pratar mycket med varandra. Het gubbe, som jag tycker väldigt mycket om, som sagt. Men där är ju inte problemet. Gräsmattan är inte problemet. Det är liksom, faciliteterna är liksom inte problemet. Jag tror heller inte riktigt styrelse. Jag menar,
Vompans käk.
Nej, men det är väl 5+ om man frågar Pärler och så vidare. Nej, men det är svårt att hitta någonting annat än Jesper Jansson.
Ja, visst. Nej, men det var ju en smått surrealistisk och en jävligt unik situation. Jag kan inte dra mig till minnes att liksom, en så pass liksom, stor svensk klubb med så många supportrar på läktaren varit så splittrad i hur man behandlade den här situationen. Vissa buade åt dem som buade, vissa applåderade. Vissa tror jag förhöll sig jävligt liksom passiva och bara liksom kände in vartåt det blåste.
Nej, ingen åsikt om.
Nej, jag är inte ute efter någon åsikt. Jag konstaterar bara att det var en så jävla skev situation igår när då Mohamed Yash dels värmer upp nere i katakomberna och liksom inte värmer upp ute på plan. För då känns det absolut inte som att Bayern från sitt håll kan stå bakom det här med som de försöker sälja. Att det här är utagerat, nu går vi vidare. Alltså, då stoppar man väl inte in spelaren i liksom på en cykel i katakomberna. Då får han väl gå ut på planen då och visa att nu ska vi gå vidare liksom.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Och det här är första steget mot en morgondag. Men just sen när han då kommer in och det blev så jävla splittrade reaktioner och det lär väl fortsätta ett tag till, men ja, det är
ja, men, det noterar jag från Allsvenskan. Och på tal om liksom så här situationer och vart supporternas åsikter drar åt, så har jag också märkt då i AIK-land att de som vaknar varje morgon och sjöng kärlekssånger och vi ska vara tillsammansånger, och även om det går dåligt ute på planen så ska vi stötta laget hela vägen in i nästa match, supportrarna. Att även de har nu börjat vända och börjat gå emot tränarstaben och börjar tro på en förändring där snart.
Mm.
Och då vill jag påminna om att jag var tidig kring Bartosz. Jag vill bara säga.
Ja, absolut. Sen så måste man ju också säga att när ni hör det här, då är väl de här två matcherna som spelas här nu måndag kväll redan avklarade. Men det är ju en omgång som verkligen kan gå till Häcken, men kanske framförallt då Blåvitt. Skulle man vinna med 4 bollar? Ja, det är inte speciellt troligt, men
på tal om kristallkulan.
Har Marcus Berg dagen så ska det väl inte uteslutas. Vad
på
gör
tal
Blåvitt?
Om kristallkulan, nu går vi vidare.
Vad gör Göte Stjärt då, Thomas?
Jag vet inte.
De passerar Malmö FF i tabellen efter 17 spelade omgångar.
Ja, som sagt. Jag hör vad du säger. Jag ser tabelläget framför mig. Jag är inte förvånad.
Hörrni, med det sagt så ska vi innan vi stänger ner butiken för idag givetvis förkunna Totoballon juli. Några av er har säkert undrat, har de glömt? Har Thomas marinerat bort dem nere på Sardinien? Nej, här kommer Totoballon juli. Kimpa, rulla vignett.
Toto ballon.
Toto ballon.
Toto ballon. Okej då, då är vi äntligen här i vad som verkar vara den sista listan innan priset delas ut. Nej, jo.
Nej, inte delas ut. På fredag så skickar man väl ut de nominerade. Och sen så delas Ballon d'Or ut i mitten av oktober. Men på fredag då liksom låser man nomineringsfasen.
Just det. Just det. Hur känner du generellt sett kring det? Tycker du att det är hett? Tycker du det ska bli spännande? Vad är det, någon spelare sådär som du gärna skulle vilja ha med som inte har varit med? Jag ger dig lite utrymme här, Gustav.
Nej, men jag, alltså, om spelare så väljer jag att liksom passa på frågan. Men däremot så tycker jag att det är skevt att man, alltså, på ett helt rätt sätt har förflyttat från att man kör kalenderår till att man kör säsonger och då räknar 1 augusti till sista juli som liksom det man bedömer på. Och då är det väl jättebra att man nu kommer till en nomineringsfas som blir låst i början av augusti, men dela ut priset nu då? Alltså, ja, varför ska vi in i slutet av oktober innan priset delas ut? Då kommer ju 2,5 månad av säsongen ha dragit igång. Och jag menar, låt säga här nu då att Messi eller Mbappé eller Lewandowski eller vem det nu är av liksom de allra bästa spelarna, Salah eller någon annan, gör en riktig jävla rivstart på den här säsongen. Och det är hattrick på doppietta på liksom matchavgörande insatser och drömmål. Och det är bara liksom slakt rakt ut. Nej, då ska inte de spelarna vara med i nominering eller i liksom själva prisutdelningsceremonin den 17 oktober för att de inte var med då från förra säsongen. Då kommer det ju bara liksom, jag vet inte, det kommer bara missgynna trovärdigheten igen till priset.
Jag fattar. Det kan ju också ha lite att göra med att man måste hitta en helg eller en dag som faktiskt passar. Alltså, där det kan bli lite fokus på detta också. Förstår vad jag menar?
Nej. Nej.
Nej, okej.
Nej.
Lyssna bara på vad jag säger. Det gäller
där
att hitta en helg
fel.
Där man faktiskt kan... Okej. På femte plats. Är du med?
Ja.
Van Dijk.
Han ligger kvar på femte plats efter en ganska inaktiv julimånad.
Alla har ju varit inaktiva. Samtidigt kan det ju hända saker. Man kan täcka till, man kan känna mer eller mindre för någon sådär. Och jag tycker att han ska vara topp fem. Men samtidigt blir det så svårt när spelare som har gjort större skillnad och vunnit mer. Ja. Helt enkelt också är offensiva, om jag ska vara helt ärlig. För den här listan, det vill jag ju påminna alla om, är ju subjektivt objektiv, men vi introducerade ju också subjektivitetstrappan för ett par månader sedan, det vill säga att listan blir mer och mer subjektiv ju närmare vi kommer. Förstår jag menar?
Det finns ju också presumtiva faktorer här.
Absolut. Nej, men det finns det. Så att, nej, men Van Dijk är kvar.
Så då undrar man, väger du in vad du också tänkte att de här spelarna skulle uträtta i slutet av juli, i början av juli? Alltså jag tänker ur ett rent presumtivt perspektiv.
Nej, men däremot så känner jag ju lite, alltså, från det objektiva hållet, eftersom det fortfarande finns en uns objektivitet i den här listan, att det kan blåsa vissa vindar, och de vill jag ju lyssna till också. Och jag vill ju skapa en lista som är trovärdig och som alla kan känna när de går till kaffemaskinen tillbaka från semestern och börjar prata lite fotboll med folk, att de har lite kött på benen, så att säga.
Värt också att påminna alla som sitter och tänker här nu att Van Dijk kanske inte var världens bästa mittback mot Mitrovic i lördag, så att det var ju augusti.
Exakt, och plus att det tror jag, eller vet jag i slutändan, den matchen kommer ha noll betydelse för den här listan.
Ja,
Både subjektivt och objektivt så ska det också ha noll betydelse för listan.
På fjärde plats då?
Ja, nej men exakt. Jag känner lite lätt, eller jag har känt lite lätt på Sala kontra ett par spelare, men han åker ner ett litet pinnhål här och hamnar på fjärde plats. Mm. I juli har det skett förändringar vad det gäller Sala. Han hamnar in på fjärde plats. Ja, och det har nog ganska mycket med vindarna att göra. Alltså i och med att hype och populism också är en del av Toto Ballon-listan. Så gäller det att känna av även det. Och det ligger ju liksom i hype, populism och så vidare. Det ligger ju i vindarna. Och då är han åker ner. Lite subjektivt också. Jag är lite trött på Salah för stund.
Noterar också dubbla uttal.
Ja, det blir en hel del.
Ja, okej. Okay. Då undrar man ju vad som har hänt på prispallen.
Mm. Också skett en liten förändring här då. Det har blivit platsbyte.
För vi kanske ska påminna lyssnarna om att i juni ballon så var alltså topp tre Benzema, Lewandowski, Salah.
Nej, Benzema, Kevin De Bruyne, Salah och Lewandowski fyra.
Ja, ah, så var det.
Nej, men på tredje plats så är Kevin De Bruyne. Det räckte inte längre det här året. Det blev en tredje plats. Det blev brons. Yeah. Han är ju, Gusten, ska vi veta allihopa, trots allt, från det lilla pittiga landet Belgien. Sånt måste också vägas in i bedömningen.
Det finns en pittskala.
Nej, men sant. Det kanske kommer som en chock, men det finns också en pittskala.
Vi slänger in det sista kriteriet. Var hamnar ens nationalitet på pittskalan?
Exakt. Jag säger inte att det är det sista kriteriet, men det är ett nytt kriterium i alla fall. Mm. Så Kevin De Bruyne, Belgpitten, han hamnar på tredje plats. ja. Och det gör ju då att Lewandowski återigen blir nummer två. Eller återigen, men han blir nummer två.
Och då misstänker jag att det är fortsatt oförändrat även på första platsen.
Jajamensan. Det är Benzema som fortsätter att ligga i topp i Toto Ballon-listan. Helt rätt.
Vad säger du till alla som ropar dels då Haaland, men också Neymar? Jag skulle vilja sälla mig till den skaran.
Ja, nej, men om jag ska vara väldigt subjektiv så skulle jag nog placera alltså Mbappé glömmer du bort också.
Ja, fast alltså, för tillfället måste jag säga att
du måste ju
är
gå...
nykär i Neymar.
Jo. Gusten, vi är vänner. Du vet vad jag tycker om Neymar. Du vet att jag håller honom som världens bästa fotbollsspelare.
Brasilien dessutom, ruskigt opittigt land.
Ja, extremt opittigt land. Alltså, fan. Det kan ju vara så att Neymar liksom spurtar sig in på en pallplats i augusti. Det känner jag redan nu väldigt starkt för. Men nu är det julilistan.
Han går starkt där ute i det opittiga vänsterfilen.
Ja, nej men alltså så här, världens bästa fotbollsspelare. Han är min favoritspelare av alla toppspelare där ute. Så älskar jag Neymar absolut mest av alla. Så att jag menar så här, opittigt land, det ska in på skalan. Subjektivitetstrappan har ju införts och så vidare, blir starkare och starkare för varje månad. Ja, det är möjligt att han klättrar positioner, för det finns ju också en topp 20-lista. Har jag berättat det eller?
Ja, nej, men du måste ju också då förkunna inför den 17 oktober vilka 20 som är dina slutgiltiga nomineringar.
Ja, nej men absolut. Alltså det
luktar ju till och med specialavsnitt.
Men det hade blivit så långt. Segmentet hade liksom tappat sin charm lite grann. Men jättebra att du säger det. Så kan folk ha honom lite i bakhuvudet. Ja. Och nej, fantastiskt.
Ja, men det får bli ett specialavsnitt då, längre fram när vi börjar närma oss den faktiska utdelningen av Ballon d'Or. Härligt! Hörrni, nu tycker jag att vi gör måndag kväll. Vi hörs igen alltså redan på onsdag, så blir det dubbelavsnitt på torsdag inför La Liga och Serie A. Två ligor ni ser på C-more. Har ni inget C-more-abonnemang, gå in och skaffa det här nu, för nu rullar den europeiska fotbollssäsongen igång på bred front. La Liga och Serie A till helgen. Nästa vecka så är det Champions League-playoffer och i början av september så drar gruppspelet igång. Så att ja, det är bara haka på C-more-abonnemanget. Skaffar man det redan nu, ja, men då kan ni med fördel se Gugge öppna Supercup-studion i övermorgon på onsdag, när det är dags för Eintracht Frankfurt mot Real Madrid i den europeiska supercupen. Europa League-mästarna mot Champions League-mästarna. Studion öppnar 20.30, avspark en halvtimme senare i Helsingfors, det pittiga fotbollslandet Finland.
Ja, som jag har lärt mig uppskatta väldigt mycket. Jag tycker att de gör mycket bra där borta. Så att, ja, det tycker jag ändå är fräscht. Jag vill också påminna folk, eller kanske komma med tips då, när man sitter där och kollar på Gugge. Ta en Celsius. Se till att den är iskall. Väl mellan smaker som citron lime, crispy pear eller varför inte hallon acai, som är en börjat stiga på, inte Toto Ballon-listan men Celsius-listan lite grann. Den är inte topp tre än, men ligger där på fjärde, femte plats just nu. Och börjar konkurrera lite med Blueberry Frost. Känn lite lätt på den hörni, men drick en god Celsius.
Vet du hur jag vet att du bara poserar med hur mycket du tycker om det finska landslaget?
Nej.
Det är att jag vet att du inte kommer ihåg vad de kallas.
Ugglorna.
Ja, men på finska.
Nej, det kommer jag inte ihåg.
Hukkajat.
Nej, det var på H var jag i alla fall. H ja. Fanns.
Ja, oh, jävla fanns. Bra.
Du. Fan vad nära jag var.
Du är fan äkta alltså. Ja. Äkta jävla supporter. Det var någonting på H.
På tal om den här pittlistan som har kommit in i Toto Ballon, så jag har på någonting som heter Pitteria Siversicolor. Har du hört något så sjukt tidigare? Alltså, jag har fått någon jävla utslag på underarmen, så gick jag till en doktor här i Italien som sa det där är Pitteria Siversicolor. Det är verkligen pittigt där skiten. Så nu måste jag gå och smörja in mig, för det kliar sig inåt helvete.
Ja, jag fattar.
Men några du, tips är det bara att höra av sig.
Vi hörs igen dag i övermorgon. Då ses vi också tillsammans med Hoffman.
Otroligt.
Det ska bli jävligt
mysigt. Bara, ja, men det kan vi ju då påminna om. Alltså att det kommer tre specialavsnitt nu den här veckan. Det betyder sjukt nog att det kommer fyra Toto Balotto-avsnitt denna vecka. Ja. Eller hur?
Så är det.
Och för alla som undrar liksom, kommer det några säsongsspel på Italien, på Spanien och så vidare? Jajamensan. Vi har pratat med oddsättarna borta hos Betsson och vi sitter och knåpar på spelen inför den spanska och den italienska ligan som ska dra igång. Så det kommer.
Så är det. Hörni, ta hand om varandra till dess att vi hörs igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. Now I'ma say this one time, boy, and that's my word. We rock the shot to knock fire through the Hindenburg. The contribution is clear. You add water to bone and get the Jurassic vibe on the microphone. Now if you like the tone and how the harmony's done and the sucker MC's died before they begun, well, I'd like to know if got the notion, 'cause we're number one. I'm not trying to say my style is better than yours, I'm just on some other shit. I'm all about the beats and the lyrics, so when you hear it, you can feel it. The vibe is energized by the presence of my spirit. No interference, we persevere. The purpose is clear, we're here to leave your ear hurt and severe. You're lurking in fear, 'cause we take it back like Robin Loxley, rocking from countryside to spots where hard rocks be. I often wonder if these MCs even know how it feels to dedicate their whole life to this mic of steel. It's not a about the bill, that's not keeping it real. A lot of tight rappers out here ain't got no deal. We appeal to the rappers with flow finesse, 'cause it's the 100-watt bloodshot game of death. 'Cause we're protected by the covenants of words and beats. Rewind and feel the heat, recline and take a seat. So let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat trick. Just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats, a real live MCs. Playground
underground tactics. No rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic.
Now I walk from Transania, earthquake Transylvania, and all the way I kick the hole through the wall of China just to get the right blend. Cause I'm schizophrenic up the pen. Wait a minute, I fell into the deep end. You shouldn't have told me the pyramids can hold me. So now the contest is what you owe me.
Pull out your beats, pull out your cuts.
Give us a mic,
what up?
And we gon' tear shit up. I'm on some old and forgotten, sun up to sun down. Like picking cotton, the nutty professor science dropping. Rockin' Robin's Hood from New York to Compton. Me and my three sons, Jabari, Shakir, and Kasim.
So let's take it back to the concrete streets. Original beats for real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks. Just that classic, rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats for real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks. Just that classic, rap shit from Jurassic. From UNITY, do a die, and die, Illuminati. Why do the liquid from my vocals make the ghetto start swimming forever?